Hej, innan vi börjar så har vi en jobbannons från startupen Twingly. Twingly bygger ju en bloggsökmotor och har omnämnts några gånger i bland annat TechCrunch och också här förstås i What's Next. Nu söker Twingly en sysadmin och tre utvecklare till sitt team. Så är du intresserad av att jobba på en startup, hör av dig till jobb@twingly.com. Alltså, Twingly söker en sysadmin och utvecklare. Låter intressant, hör av dig till jobb@twingly.com. Då så, då kör vi.
Hej och välkomna till What's Next in New Media. Idag så ska vi snacka om två stycken intressanta tidningsprojekt i Storbritannien där man har försökt dels öppna upp och involvera läsarna och bli mer transparenta. Någon som har jobbat med det här och som finns med oss nu, det är Mark Comerford. Hej!
Hej!
Du är frilansande tidningsrådgivare och utbildare, kan man beskriva dig som.
Ja, det stämmer. Alltså jag gör alla dessa olika saker.
Och de här två projekten är då dels The Birmingham Post och The Liverpool Daily Post. Kan du ta det lite från början och berätta vad det är som du har jobbat med där?
Jag är lärare, eller jag leder en kurs i England som är en kurs för framtida tidningsledare. Det är en kurs som... Trinity Mirror, som är den största av de engelska tidningsägarna, har satsat på. Vad de har gjort är att de har tagit ett antal, 14 stycken redaktörer, alltså som de anser, eller snarare alltså folk som de anser kommer att vara nästa generationens tidningsledare, alltså nästa generations chefredaktörer, och har låtit dem gå igenom den här kursen som är en ettårig universitetsbaserad kurs. Under den tiden alltså så ska de göra en del projekt inom ramen för kursen, men projekten är tänkt att de ska vara praktiskt användbara kursprojekt på de tidningar där de jobbar. Och de här två projekt som jag nu ska beskriva är ett resultat av just den här kursen.
Mm. Om vi börjar då med The Birmingham Post. De hade en slags relansering i februari i år.
Ja, The Birmingham Post återlanserade sig i februari. Och det finns två tidningar, det finns ju fler än två, men det finns två stora tidningar i Birmingham. The Birmingham Daily Mail och The Birmingham Post, av vilket The Birmingham Post är den mindre av de två och med en mer affärsinriktning. Den är inte DI, men den har en affärslutning, så att säga. Och vad de gjorde när de återlanserat var att de bestämde sig helt enkelt för att de skulle satsa på att bygga ett nätverk av folk, alltså som var utanför den nyhetsrummet, men som var knuten på något sätt till själva tidningen. Och då hade en av de som gick på min kurs, som en ganska ung tjej som heter Joanna Geary, hand om detta. Och vad hon bestämde sig för att göra var att bygga ett nätverk av bloggar som var handplockad. Så de bestämde sig för att ha bloggar alltså som en del av sitt utbud, men inte att låta vem som helst blogga, som har varit ganska vanlig i den engelska pressen, man har, och lite grann i den svenska också. Man har öppnat en bloggplattform för vem som helst att komma in och blogga. Utan här valde de ut folk, och de gick till vägar alltså på ett ganska medvetet sätt, så att de valde ut folk som fanns i marknader som de var intresserade av, men bland grupper som de kände att de inte nådde. Birmingham är ganska intressant för där finns det en koncentration av unga nya mediemänniskor, eller inte nya mediemänniskor direkt, men unga webb 2.0-människor. Det är bortsett från London är det kanske en av de mest vitala koncentrationer av webb 2.0-människor i Storbritannien, tror jag.
Vad beror det på?
Ja, det är svårt att säga. Alltså, jag tror att det beror lite grann på att Birmingham som stad alltså har satsat på det. De har ett statsomfattande wifi-nät, alltså de har varit, även om det finns problem med den, men de har varit medvetna om att de var tvungna att dra till sig folk till den här staden, alltså för att staden skulle kunna växa och bli en del av en spelare så att säga i det moderna Storbritannien. Men dessa människor, alltså som ganska många unga människor, köper inte tidningar, läser inte tidningar, utan får sina nyheter, sina informationer från helt andra ställen. Och här var ett medvetet försök att dra in dem i sfären, i tidningens sfär. Så hon gick ut och hon frågade folk, hon sa att de skulle kunna skriva om precis vad de ville. Och det som var intressant med det här projektet var att det var ett projekt som hade stöd från chefredaktören. Och man har en chefredaktör som är medveten om vikten av att nå nya marknader, även om han själv alltså är en gammal mediemänniska. Men med stöd av honom alltså så kunde Joanna, som var den drivande personen i detta, gå ut och kontakta folk, försöka dra in dem till att bli skribenterna. Och hon gjorde det på ett ganska bra sätt, tycker jag. Alltså hon inte bara gick ut till dem, utan hon blev en del av diskussionen. Så hon bloggar, hon har skapat både ett Twitter- och ett Jaiku-konto. Hon var väldigt snabbt upp med Bambusa. Alltså hon använde hon körde live-körningar alltså från sitt skrivbord över Bambusa, alltså från jobbet. Hon kör Quick från sin telefon. Ja, i princip alla de olika webb 2.0 verktyg som finns för att kunna konversera med folk.
Så hon gick med i communityt så att säga innan hon försökte värva dem?
Ja, och det intressant var att det kändes aldrig från communityn själv, så kändes det aldrig som här var någon som försökte smyga sig in bland dem för att sen utnyttja dem. Utan här var det någon alltså som uppenbarligen var en person som var intresserad av att diskutera med andra människor, som var intresserad av att delta i diskussionen som pågick. Och det tror jag var avgörande alltså för att det blev en succé.
Hur implementerar man det här sen då i själva tidningen och tidningsmakandet?
Man har delat upp det i olika delar. Det finns lifestyle-bloggar, det finns politik-bloggar, det finns hälsobloggar. Så att man har delat upp det i olika områden och man har knutit till sig en del intressanta människor som skriver regelbundet men inte dagligen om det. Och så den har på ett sätt alltså så har den en kolumnists approach. Att man skriver sin veckokrönika, även om det inte blir veckovis, utan det blir ibland så kan det vara 2-3 inlägg per vecka, ibland kan det gå ett par veckor innan man gör ett inlägg. Man har haft Joanna alltså som en slags webbmistress eller bloggmistress, alltså hon säger att liksom att det, som med alla de här sakerna alltså så händer det inte av sig själv, utan någon måste gå ut och jaga folk ibland. Alltså påminna dem om att de ska skriva.
Du var också och pratade på Sydsvenskan Redesigns frukost. Där tog du upp ett exempel på att innehåll i de här bloggarna har blivit toppnyheter vid ett par tillfällen.
Ja, det finns åtminstone 2 stycken av de här blogginläggen som har blivit första sidans rapporter i tidningen. Man har helt enkelt kunnat använda blogginläggen som första sidestoff i tidningen. Alltså det var någonting som de egentligen inte hade väntat sig skulle hända.
Men hur togs det här emot på redaktionerna då, bland de så att säga professionella journalisterna?
Ja, där finns det en rätt intressant utveckling naturligtvis. Det fanns lite olika sätt att hantera det. En del var väldigt positiv och insåg att här fanns det en möjlighet för dem att kunna utnyttja experter som fanns där ute i områden som de helt enkelt inte kunde. Och inte utnyttja dem utan nyttja dem snarare. Att tillsammans med dem hitta nya vägar och nya berättelser och nya sätt att berätta dessa berättelser. Och det var väldigt intressant. Alltså, men vad jag förstår alltså, så var det en minoritet. Majoriteten tyckte till en början att man behöver inte bry sig om de här människorna för att de är inte professionella skribenter. De är inte journalister, alltså de vet ingenting. De bara skriver sina åsikter. Och då kan man helt enkelt ignorera dem. Så det var den ena delen av det. Vilket ganska snabbt alltså visade sig vara problematiskt. Därför att En del av de här bloggarna är inte journalister, men de är professionella människor. Det finns ju några professorer i ekonomi, det finns läkare, det finns advokater, alla som bloggar. Och ganska snabbt insåg en del av journalister att här fanns det människor som täckte det området som var deras. Utbildningsområden eller juridik eller vad det nu kan vara, på ett bättre sätt än de själva kunde. Eftersom de hade helt enkelt färdigheter som inte de här rapporterna hade. Och det fanns ju igen, alltså så, och det skapar naturligtvis problem. För den enskilda rapporten så skapar det identitetskriser. Vad fan ska jag göra nu när de här bloggarna kan göra det här mycket bättre än jag? Och det tycker jag är en mycket rimlig fråga, och det är en fråga som alla reportrar alltså måste nu börja ställa sig. När det är så att det finns folk som har tillgång till publiceringsverktygen och som har expertinsikter, vad blir vårt jobb då? Och det tycker jag är en ganska viktig fråga att ställa sig. Alltså, så det var en av de frågor som dök upp, en av de saker som dök upp. En annan var att man kände att reportrarna måste själva börja blogga, men inte ville det. Att det fanns ett tryck på dem att också, för att man ville ha en mix på Birmingham Posts sidor, så vill man ha en mix. Man vill inte bara ha utomstående, man vill också ha de egna reportrarna som bloggar, så att man har både journalister och icke-journalister som bloggar på samma plattform. Och en del av dem tyckte att det var jättebra och jätteintressant. En del av dem tyckte att det var ett påtvingat extra jobb som de helt enkelt inte ville göra. Va? Och det skapade också en del friktion inom organisationen.
Men de här bloggarna då, ersätts de på något sätt? Får de betalt?
Nej, de får inte betalt alls. Alltså, de gör det helt gratis.
För det måste ju bli också en stor kontrovers. Om man tänker att man skulle göra en liknande grej här i Sverige, så skulle ju Journalistförbundet gå på det där med en gång. Då använder man gratis arbetskraft.
Ja, visst. Och de engelska journalisterna är inte okänt för att strejka. Jag menar, det är ju så att, liksom att man strejkar gärna. Men det är också så att de har haft väldigt svårt att kunna göra det. Man kan säga att ekonomin för tidningar i Storbritannien är usel. Det finns, som nästan överallt annars, alltså, så finns det en nedgång i tidningsförsäljning. Det finns en stark nedgång i aktiernas värde på marknaden just nu.
Och du har en teori om varför det är så?
Ja, för att det är en skitprodukt.
Utveckla, tack.
Ja, men det är så är det. Nej, men jag tror att jag har många olika teorier om varför det är så, men Deutsche Bank alltså har en analytiker som är ganska inflytelserik i det här området och har helt enkelt sagt att har gett en varning för Trinity Mirror och Johnson Press, som är de två stora aktier, med anledning av att de helt enkelt inte tror att de har en tillräckligt bra strategi för att kunna bemöta digitalisering. Alltså för att kunna bemöta den förändrade marknad som de nu ställs inför. Och dessutom alltså så är det så att en av Deutsche Banks analytiker har sagt att det finns en ganska stor missförstånd bland tidnings... Han pratar nu, och jag pratar nu specifikt om den brittiska marknaden. Va? Men de säger att, liksom att det finns... att de anser att man har helt enkelt skurit ner så mycket det går. Att man inte längre alltså kan använda nedskärning som ett sätt att hålla upp vinstmarginalerna. Utan de ser hellre att man investerar mer och accepterar en något lägre avkastning. Och det går stick i stäv med hur den brittiska tidningsvärlden fungerar just nu. Mm. Där gör man precis så. Man försöker skära sig ur en nedgång, vilket jag personligen tycker är dömt till ett misslyckande. Alltså. Mm.
Men varför fattar Deutsche Bank detta då och inte den brittiska tidningsvärlden?
Ja, det är en väldigt, väldigt, väldigt bra fråga. Alltså, och mitt svar är jag skulle raljera och säga att, liksom, att den brittiska tidningsvärlden är så jävla puckad att de inte fattar, liksom. Men jag ska inte göra det. Men det jag tror är att det finns, när man tittar på de stora tidningsorganisationer i England, i Storbritannien, så är de är väldigt stora. Och de äger väldigt många titlar. Och de under en längre tid, en ganska lång tid, alltså, så har deras vinstmarginaler som är skyhöga. Alltså, de har vinstmarginaler som ligger mellan 28% och 34%. Men de har uppnått de vinstmarginaler genom att köpa upp olika tidningar, rationalisera väldigt hårt och strama upp organisationen väldigt hårt. Och det har funkat under en längre tid. Men den funkar inte längre nu. Men problemet nu är att man har en hel skara människor som är inskolat och uppvuxen och som har kommit till de positioner där de befinner sig nu genom att vara de bästa spararna, de bästa rationaliserare, de som kan få den mesta ur den här, som kan skura ner till märgen nästan, inte liksom ner till benet, men in i benmärgen. Och det är oerhört svårt att få en människa, alltså, som har lyckats med detta, att ändra sig och börja fatta att de inte längre kan göra det, utan att nu måste de spendera pengar, nu måste de investera sig ur det här problemet. Det är en ganska förenklad bild naturligtvis, men dock, alltså, så tror jag att det ligger ganska mycket där i. Jag tror att man har, på den högsta nivån, så har man en insikt om att marknaden har förändrats, att man måste ändra hela organisationen, hela produkten, hela sättet att tänka om man ska överleva. På grundnivån, man har journalister som också inser att detta måste förändras. De ser själva, vi ser själva, att våra konkurrenter är inte längre den andra tidningen på orten, utan konkurrenterna är numera i princip alla. Alltså två unga människor på en balkong någonstans som plötsligt, alltså, är ett hot mot den etablerade radion eller vad det nu kan vara. Alltså. Och man har journalister som ser det. Alltså de, och dessutom, alltså, så ser de att andra journalister på andra ställen håller på att förändra det sättet på vilket de jobbar. Och journalister, vi är oerhört konservativa men inte dumma för det mesta. Och inser att, liksom, att om vi ska ha jobb så måste vi förändra på något sätt, alltså det sättet på vilket vi jobbar. Men däremellan, alltså, finns det en grupp människor, alltså mellanskikten, så att säga, inom våra organisationer och väldigt mycket i de brittiska organisationer, som inte fattar det, alltså som inte begriper det. Och där tror jag att det finns en ganska stor friktion.
Då pratar vi middle management.
Ja, vi pratar middle management. Alltså, och där tror jag att en av de största problemen ligger. Att få de här människorna, alltså, som har gjort ett ypperligt jobb för aktieägarna under en längre tid, att förstå att det sättet på vilket de gjorde detta ypperliga jobb är över. Alltså vad jag tror är det största problemet, för att vara helt ärligt, är att man försöker ålägga en analogt tanke- och affärssätt på ett digitalt marknad. Och det funkar inte.
Om man då tittar på det här då experimentet på The Birmingham Post, rent konkret, vad börjar man se resultat av det här? Att engagera bloggosfären i att skapa nyheter och...
Det man har kunnat se är att The Birmingham Post, från att ha varit en av webbsajterna som har haft minst antal besökare, så har man nu blivit den andra eller tredje största inom organisationen även under den här korta tiden. Och det som gör det ännu mer anmärkningsvärt är att The Birmingham Post har ingen sport. Och sportar i England, fotboll, är den stora drivare till webbsajter. Alltså det är ju en av de största trafikdrivare av allt. Så att kunna uppnå det, alltså, utan att ha denna trafikdrivare, alltså, är rätt anmärkningsvärt faktiskt. Men det man inte kan se Alltså man kan inte se några, man kan inte se någon vinst. Man kan inte se att det blir mer pengar, man kan inte se att man har sålt mer reklam. Nu är det en ganska kort tid, men man har inte kunnat se det. Och jag tror också att det är ju en ganska viktig sak. Alltså för att en annan av problemen för inte bara den brittiska tidningsvärlden utan för tidningsvärlden i stort, alltså det är kvartalsrapportens diktatur. Att om man inte kan se att en investering ger avkastning under den kommande kvartalet, så ser man det som en misslyckande och då lägger man ner det. Och jag tror att en av de saker som är så oerhört viktigt för vår industri är att sluta tänka på det sättet. För att jag tror att vi kommer, om man vill omedelbart monetarisera, heter det så, alltså för pengar, eller hur man nu ska säga det, om man vill tjäna pengar, om man vill se att det finns en penningvinst ganska omedelbart på investeringar, alltså då kommer man aldrig att komma någon vart. Om man ser på de stora ställena, alltså som tjänar mycket pengar nu, Google och andra, alltså där var man beredd på och där hade man tid med, där hade man insikten om att man måste låta den här växa innan man kan tjäna pengar på det. Egentligen alltså så finns det två sätt att gå, och jag såg att Joakim Järdenberg skrev det här i sin blogg, någonting som vi har sagt under en längre tid. Det finns ju egentligen två sätt att gå. Man kan ta tidningen som den är nu. Man kan bestämma sig för att man ska köra på så som det är. Man ska liksom ta ut så mycket pengar som möjligt från det under den tiden som finns kvar och låta den dö. Eller alltså så kan man nu börja investera i framtiden och vara beredd på att hämta in pengar så småningom, men inte få den precis nu. Och det är ju något av ett problem alltså när man är på aktiemarknaden, för att aktieägarna vill ha den här, vill ha avkastning för sina pengar ganska omedelbart.
Mm.
Det här pratet om tidningsdöden alltså som dyker upp, alltså det, jag tycker det är fel att kalla det för tidningsdöden. Det är tidningssjälvmord. Alltså det är så det är. Alltså det här är ingenting som händer till tidningar liksom av andra som gör det till dem. Det här är någonting som tidningarna själva gör till sig själva. Och det kan inte kallas för någonting annat än självmord. Sakta men icke desto mindre alltså.
Pappers harakiri.
Ja, precis. En sak som jag tyckte var ganska intressant med Birmingham Post var twitterifiering av Birmingham Post. The Birmingham Post har ett antal journalister som använder Twitter.
Just det.
Framförallt den här Joanna Geary, alltså som är en oerhört framåt tänkande människa. Alltså. Men som har varit med på Twitter under en längre tid, som har diskussioner med folk. Och hon har ju två olika Twitter-konton. Hon har en personlig konto och hon har en officiell journalistkonto. På jobbet alltså så kör de båda samtidigt. Ibland kan det vara svårt att veta vem som är vem, men hon anser att det här är en del av hennes jobb. Att hon använder det som ett sätt att hålla kontakt med liksom folk som finns i omgivningen.
Mm. Men det där verkar ju vara någon slags vattendelare mellan den nya och gamla sortens journalister. Att är man den nya sortens journalist så tillåter man på något sätt att läsare lägger sig i och bidrar. Medan som gammal journalist vill man gärna hålla dem på armlängds avstånd, och man ska absolut ha med då fotfolket eller representanter från de vanliga människorna i sina artiklar. Men det är man själv som redigerar dem och bestämmer på vilka villkor de ska vara med. Känner du igen det eller?
Ja, absolut. Och jag tror att det är helt riktigt. Alltså det är en vattendelare, och det är ju en vattendelare för industrin. Alltså det är ju det som kommer att vara vår Rubicon. Det är ju liksom det är för och efter helt enkelt. Om inte hela industrin inser att det är inte längre möjligt att prata åt folk eller prata till folk, utan vi måste vara en del av den här konversationen. Om vi inte inser det, då är vi död. Vi har ju levt väldigt länge på att vara folkets röst. Jag menar, hur ofta har man inte sett det? Vi är folkets röst. Och vi säger det med stolthet. Men det är ju helt enkelt så att folket har sina egna röster nu. De vill inte ha någon som talar i deras ställe, utan folk vill prata själva. Och om vi ska ha någon framtid så måste vi fatta det. Vi måste fatta att vi är en röst bland alla andra röster. En inte oviktig röst skulle jag säga, men dock alltså en röst bland alla andra. Och där finns det en oerhört omställning, en mental omställning att göra. Och det är en av mina käpphästar, och det är ju just att digitaliseringen är inte en teknisk process. Alltså det är en mental process. Den handlar om ett alternativt sätt att se på den marknaden som vi befinner oss i. Och det är inte teknik alltså, utan det är ju en mental omställning. Och det är ju mycket svårare naturligtvis. För att man kan lära folk att trycka på andra knappar. Men att få folk att verkligen inse att själva spelet är förändrat, det är ju oerhört svårt.
Apropå då transparens och kontakt med sina läsare, du har också varit involverad i ett annat projekt som var på The Liverpool Daily Post, där man öppnade upp tidningsarbetet för en dag. Kan du berätta lite om det?
Projektet på Liverpool Daily Post är väldigt intressant. Där har man en redaktör, Alison Gowes, som bestämde sig för att låta en hel arbetsdag vara så offentlig som möjligt. Och så transparent som möjligt. Och använder sig av en del olika verktyg för att uppnå det. Alltså de körde med liveblogg, alltså som är ett program som låter man blogga live under dagen. Det var helt möjligt för dem att ha det alltså som en insticksmodul till tidningen. Mm. Och då gjorde man så att alla rapporter berättade precis vad de höll på med under dagen. Man också öppnade redaktionsmöten. Alltså man körde på både Bamboozer och Quick från redaktionsmötena. Mm. Och man bjöd in folk alltså till att ställa frågor, alltså till att ha synpunkter på redaktionsmötena. Som var rätt intressant. Och folk gjorde det. Alltså det som var intressant var att folk gjorde det. De fick 1000 besökare under dagen. Inte till sajten, utan just till den här delen. Folk lämnade kommentarer. Folk frågade reporterna hur de bestämde sig för att göra olika saker. Alltså deras nyhetsvärdering helt enkelt. Hur de bestämde sig när en berättelse var tillräckligt bra. Eller när de bestämde sig för att de kunde köra det. Eller vilken vinkel de skulle köra på det. Man hade reporterna som pratade med varandra, som också var intressant. Man hade deras reporter berättade om hur stressat de kände sig när de skulle redigera video. Man hade folk som berättade om vilka problem de hade med att sätta ihop sidorna. Vilka bilder skulle gå med vilka texter. Och med bilder, det var det som också var grejen. Alltså de la ut bilderna på sidorna innan sidorna var färdiga. Så att folk kunde se alltså hur de olika sidorna utvecklades under dagen. Och det var det var oerhört intressant, tyckte jag. Alltså, inte så mycket för de kommentarer som de fick från läsarna, vilket var överlag positivt och folk var faktiskt intresserade, utan för reporterna själva. För resultatet var att folk var oerhört entusiasmerande över att möta sin publik igen. Det är någonting som vi inte gör speciellt mycket, tycker jag, i dagens journalistik. Vi möter inte vår publik egentligen alls. Alltså, det är inte så många som är ute bland folk. Mycket görs över telefon, över internet och så vidare. Och här fanns det en möjlighet för dem att träffa sina besökare, så att säga. Och de tyckte att det var oerhört entusiasmerande och positivt. Och det som var intressant var att det funkade oerhört väl, men det var också så att det funkade som en tränings ett slags avstamp för nästa sak. För en vecka senare så besökte drottningen Liverpool, och de körde samma sak. Alltså de gjorde liveblogging, alltså hela dagen var livebloggat med allt, alltså så att de hade alla sina rapporter skicka in sina rapporter till tidningen från Twitter. Alltså de använde sina mobiltelefoner, de twittrade in korta rapporterna, de körde Quick och Bamboozer, fotograferna kör från sina datorer, man ringde in olika kommentarer från mobilerna och man skrev vanligtvis, alltså så att man kunde se hur hela den här besöket minut för minut var, och inte från en reporter utan från alla de olika rapporterna som var inblandade i det, och publiken också. Så att man började få in olika bilder, olika kommentarer. Folk som inte kunde vara där skickade in saker. Folk som var på jobbet alltså tyckte att det här var jävligt bra. De kunde följa minut för minut. Alltså drottningen, nu, jag menar drottningen, vem fan är intresserad? Alltså. Men jättemånga gängar där. Alltså. Men så att man körde den här. Och dessutom alltså, så hade man en liten ständigt pågående omröstning. Republik eller inte. som var också ganska intressant. Och jag tycker att det är otroligt intressant, för att jag tror att det är så folk vill ha sina nyheter. Jag tror att det är så att, liksom, att folk vill ha nyheterna i kronologisk ordning. De vill, för att det som också hände var att det naturligtvis var det inte bara drottningens besök, utan allt eftersom storyerna dök upp, oavsett vad det var, så kom den med den här live-bloggströmmen. Så att hela dagens nyhetsflöde var i en kronologisk ordning. Och så fanns det länkar sen till fördjupningar. Mm. Och så fanns det också hela tiden möjligheter att säga till folk att i morgonens tidning så kan ni läsa mer om detta eller detta eller detta. Och folk började skicka in alltså, grejer som sa, kommer de här bilderna att vara med i tidningen imorgon? Och har ni andra bilder alltså, som kommer att vara med? Kommer ni att göra en specialbilaga kring detta? Ja, du fattar hur jag menar här. Alltså. Mm. Men plötsligt alltså, så... kände jag i alla fall när jag tittade på det, och jag vet att rapporterna kände det alltså, för att jag har pratat med en del av dem, kände att plötsligt alltså, här fanns det en nerv i även saker som vanligtvis inte skulle ha en nerv i dem, om du förstår vad jag menar. Jag menar liksom, om man tänker sig att kungen ska besöka Örebro, även om man antagligen tror att det är Ockelbo, men så är det inte direkt någon nerv i detta. Men om man har den här ständiga minut för minut uppdateringen och möjligheten för folk att delta i processen, att bli en del av berättelsen, och också andra saker kommer in, då tror jag faktiskt att liksom att man kan, där tror jag alltså är en fingervisning på en framtid alltså för själva nyhetssajterna faktiskt.
Just att kunna rapportera minut för minut i kronologisk ordning, det är ju väldigt tacksam dramaturgi. Men det är också här någonstans som tv och radio ska börja skallra tänder. För det har ju alltid varit deras unique selling point. Live. Ja. Att kunna vara på plats, vara dina ögon och öron, när du inte, ögon och öron, när inte du själv kan vara där. Ser tidningarna också en potential i att kunna bli liksom en, här faktiskt kunna nästan ta publik från de klassiska direktsända medierna?
Jag vet inte om tidningarna ser det eller inte, men möjligheten finns. För om man tänker, jag menar Bamboozer alltså, som tillåter dig att sända live från mobiltelefonen med möjligheten för interaktion. För det som är intressant med de här nya ursäkta mig, för de här nya teknologierna är att det är inte bara det att vi kan sända från telefonen, utan vi kan se de frågor som folk ställer i våra mobiltelefoner allt eftersom vi kör dem. Och plötsligt alltså så har vi den omedelbarhet som tidningarna aldrig har haft, men som radio och tv har haft. Och plötsligt alltså så spelar vi med på samma spel. Och dessutom tror jag personligen, alltså jag tror att vi kan göra det bättre. Eller jag tror att det kan göras bättre alltså av tidningarna, alltså för att man har man har faktiskt en möjlighet till att hela tiden ha fördjupningar bakom detta, och dessutom alltså så gillar folk att se det nästa dag i tidningen. Men ja, jag tror att liksom att vi har alla möjligheter där. Det gäller att vara flexibel. Alltså vi måste vara flexibla i vår tankesätt. Och det, jag menar, det kommer tillbaka till det gamla vanliga. Att det är ju helt enkelt så att tidningarnas jobb är inte att ge ut tidningar. Alltså tidningar, vi är där för att tillföra information, nyheter, nöje. Inte på papper, utan tillför det på det sättet som är bäst för tillfället. Och det är det vi måste helt enkelt komma ifrån, det där med papper. Alltså. Och jag tror inte att tidningen att papperstidningar är död. Alltså det tror jag inte. Jag tror att omnibustidningen är död. Men jag tror inte att papperstidningen är död. Alltså den har fortfarande en del liv i sig. Men inte på det sättet som den är nu. Det tror jag inte.
Tack så hemskt mycket för att du var med i What's Next in New Media, Mark Comerford. Var hittar man dig någonstans på nätet om man vill läsa mer om vad du sysslar med?
markmedia.blogs.com.
Det här var What's Next in New Media, och hittar du såklart på whatsnext.se. Jag heter Kristin Heinonen, och vi hörs igen. Ha det så bra. Hej då.